Det här är en podd från Svenska Yle.
Under de senaste dagarna har jag funderat en hel del på USAs roll i världen och vad den riktigt är. Och också det här uttrycket som vi slänger oss med ofta, att USA är en världspolis, både i positiv och negativ bemärkelse. Och det här hänger ju förstås ihop med det som händer i Afghanistan. Oskar Winberg, jag tänkte fråga dig, tycker du att du ser någon klar förändring här nu i USAs sätt att agera i världen?
Jag skulle säga att hemskt mycket förändring tror jag inte att man ska tolka ur det här, utan det här är ett visst fall, men jag tror att USA nog i mångt och mycket kommer att fortsätta att ha en väldigt stark internationell roll, vara en slags världspolis, och vi ska inte få hastade slutsatser bara på basis av Afghanistan.
Mm. Precis, och det som vi alltså ser nu då är ju dramatiska händelser som utspelar sig bland annat på Kabuls flygplats, annars också i Afghanistan. Då efter 20 år av amerikansk militär närvaro i landet. Och jag bjuder hit dig Oskar, eftersom du är historiker och USA-forskare dessutom. Och just för att vi skulle få lite det här historiska perspektivet i det här avsnittet av Nyhetspodden. Och för att förstå det som händer nu behöver vi ofta titta tillbaka. Det här att USA ingriper på olika håll i världen, i kriser och krig, det har ju pågått i flera hundra år egentligen.
Det stämmer, och man ser ju ofta det här amerikanska imperialismen som ett 1900-tals fenomen, och i synnerhet en följd av andra världskrig och maktpositionerna som då uppstod. Men samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att USA har ju fört under hela sin existens sådana här expansionella krig, i synnerhet mot ursprungsbefolkningen under slutet av 1700-talet, hela 1800-talet. Och det är redan på 1800-talet som den här imperialistiska andan börjar sprida sig ut över då den nordamerikanska kontinenten, om man börjar se i synnerhet i det spanska amerikanska kriget i slutet av 1800-talet. När det gäller Kuba så börjar man se någonting som är väldigt bekant idag, det vill säga det propageras för att här finns en krissituation i Kuba på grund av hur Spanien hanterar upplopp och uppror på Kuba, och det börjar talas om den här idén om att expandera och exportera amerikanska värderingar, i synnerhet när det kommer till frågor som demokrati och marknadens värde och sånt här. Så jag skulle säga att det här är en väldigt lång historia som vi ser, och det är en väldigt djuprotad historia i hur amerikanerna ser sig själva och hur de uppfattar utrikespolitik.
Mm. 1800-talet sa du så, och 1900-talet sen, då finns ju de här förstås de här stora händelserna, första och andra världskriget, där det ju också var samma mönster, eller hur?
Alldeles, och där den skillnaden mellan första och andra världskriget är ju alldeles avgörande för att sen förklara hur Förenta staterna blir så dominerande i världen i första världskriget. De är väldigt sent involverade, och det är en väldigt liten insats så här på det stora hela, kan man säga. Då är det ju första gången egentligen som amerikanerna bryter mot sin egna så kallade Monroe-doktrin, den här tanken att Europa inte blandar sig i Amerika och Amerika inte då blandar sig i Europa, vilket nu inte var aktuellt heller under 1800-talet. Nej. Hemskt mycket. Men man börjar röra sig in i Europa, och under andra världskriget så är det då redan accepterat. Det finns ett intresse, ett nationellt intresse också i Europa och i Asien, och då är det ju det under den perioden, industrialiseringen i USA, möjligheterna till utveckling av vapen och vad presidenten kallar för demokratins arsenal, alltså den här tanken att man kan föra demokratin med vapen utomlands. Och då talar ju Roosevelt, som är president i USA, talar väldigt mycket om den här tanken att för att skydda demokratin hemma så bör man försvara demokratin utomlands. Så den här demokratin idén blir viktig, och USA kommer ut ur kriget som den starkaste makten, och det förändrar sen hur resten av 1900-talet ser ut.
Mm. Men om vi hoppar framåt till det då som har lett oss fram till det läget vi har just precis idag nu då med det som händer i Afghanistan, så är det ju då 2001, terrorattackerna 11 september, och då var det ju ingen tvekan om USAs motiv att gå in i Afghanistan, för då handlade det ju verkligen om nationens intresse och på sätt och vis nationens överlevnad, för då hade man ju en så klar och tydlig fiende där i terrorismen.
Man hade en klar och tydlig fiende i terrorismen, det är alldeles självklart, och det fanns en enorm folkopinion, inte endast i Förenta Staterna utan också runt om västvärlden, för att USA ska agera mot det här. Det är inte riktigt så lätt som att rita lika med tecken mellan då det här kriget mot terror och Afghanistan. Vi vet ju att när väl amerikanerna hittade Osama bin Laden var han inte i Afghanistan utan i Pakistan, som USA ju har ändå helt annorlunda förhållande med. Så det är inte riktigt lika lätt som att göra det här lika med steknet. Och här tror jag också att vi måste komma ihåg att efter att Sovjetunionen faller så blir ju USA den enda stormakten, och det är då under 90-talet som vi ser allt mer sådana här aktioner där USA mer eller mindre ensamt agerar runt om i världen med mer eller mindre framgång, och det bäddar för den här tanken att 2001 kan vi bara gå in i Afghanistan med all den teknologiska övermakt och kraft som vi har militärt, så kan vi gå in och göra oss bestämma, och det kommer inte att vara ett problem. Alltså, amerikanerna trodde ju att det här är någonting som inte kommer att ta år överhuvudtaget.
Nej. Och så blev de där, och som du sa, Osama bin Laden fick man ju då i Pakistan. Man kom åt många andra al-Qaida-ledare också. Men någonstans där på vägen sen så ändrades ju på något vis motivet för USAs närvaro i Afghanistan. Där det då blev någonting annat än jakten på terrorism, och man började prata mer om att man skulle vara med då i ett nationsbygge och skapa en demokrati.
Det stämmer, och samtidigt sker det här parallellt med att själva formen av kriget också ändrar. Mm. Alltså när man går in är det en ganska bred konsensus. Det är inte endast amerikanerna som agerar, utan deras europeiska allierade är med. I stor del finns det också stöd från andra länder i såväl Asien som Afrika. Men under årens lopp, när man sitter i Afghanistan och det liksom blir oklart vad exakt den här målet är, när kan man säga att man har vunnit målet, så ändras amerikanernas agerande också i att bli mer ett sånt här vi gör som vi gör, och det internationella är inte kanske riktigt lika viktigt längre. Det här är ju parallellt också med utvecklingarna i Irak, där USA för ett mycket mer kontroversiellt krig under de här åren. Och man går in för den här tanken om nationsbygge, eftersom idag kan vi ju titta tillbaka och säga att det ser ut som att det inte kunde det här demokratiska Afghanistan som USA talar om, eller det här liksom västvärlds Afghanistan. Förutsättningen för det var en militär närvaro från USA, och då när man inte har en exitplan eller en exitmöjlighet utan kollaps, så ändras då också hur man talar om det. Vi är här för att bygga demokratin, och vi är här för att bygga en nation.
Precis, exitplan sa du. För det som ju är väldigt bra att komma ihåg nu i den liksom stämningen som råder nu, när många kanske har en sån här bild av att Biden typ förra veckan bestämde sig för att lämna Afghanistan. Nå, inte nu riktigt så. Men i varje fall så är det ju bra att titta tillbaka just precis på det här som har hänt. För Obama, president Barack Obama, skriver i sina memoarer om episod 2009. När militären vill ha mera styrkor in i Afghanistan. Och Obama då känner sig jättetveksam. Han vill helst ha en exitplan då. Och hans vicepresident, som då heter Joe Biden, är så där att nej, alltså nu ska vi verkligen dra oss ur Afghanistan. Så det här är ju en process som har pågått nu i minst 12 år.
Det stämmer, och jag tycker att ett slående citat, Biden när hans son Beau Biden förflyttas till Irak, inte Afghanistan utan Irak, i oktober 2008, så säger Biden i stil med att jag vill inte att han åker dit, men jag vill inte heller, ännu mindre vill jag att mina barnbarn om 15 år måste åka till Irak, för att vi har inte liksom skött det rätt, vi har inte skött den här lämnande av konflikten rätt. Mm. Och jag tycker att det är talande även för situationen idag. Alltså, för nu talar vi om 20 år och amerikanerna. Frågan är, även om det är kaotiskt just nu, och vi kan gå in på detaljerna kring hur en situation som den vi har sett nu i augusti uppstod. Men det är väldigt oklart, och jag tror inte att någon kan ge en förklaring till hur amerikanerna kunde lämna om till exempel ett år eller om 10 år utan att det skulle vara liknande scener som vi följer med då. Mm.
Och det som ju också är bra att komma ihåg i sammanhanget är ju att USA har varit där först och främst för sin egen skull och kanske inte så mycket för kvinnorna och flickorna till exempel som nu får betala ett jättehögt pris.
Alldeles, här är det en fråga mycket om det här medianarrativet och hur man kommer ihåg Afghanistan. Och då finns det ju skäl också att påpeka att till exempel i Förenta Staterna så efter 2009 så föll Afghanistan helt ur nyhetscykeln så att säga. Så om vi tittar på hur mycket på 3 huvudsakliga tv-kanalernas kvällsnyheter, hur mycket tid som ägnades Afghanistan 2016 till exempel 27 minuter, 2020 5 minuter. Så det faller i glömska och nu när det plötsligt kommer strömmande tillbaks så finns det mycket som har förändrats från hur verkligheten såg ut, och man talar mycket om kvinnorna. Det är klart att västvärldens insatser i Afghanistan har i mångt och mycket funnits investeringar i jämlikhet, i kvinnors rätt och i synnerhet utbildning. Flickors rätt till utbildning och så vidare. Men samtidigt så var det aldrig det som var orsaken varför kriget började, och det kan vara bra att komma ihåg hur känslorna så ut 2001 under hösten. Det fanns en väldigt stark känsla av att hämnas, och det var inte bara en sån här hökarna utan också så kallade duvor, alltså sådana som är liberala i utrikespolitik i amerikanska parlament, i amerikanska kongressen, tala aktivt för det här. Det fanns ett djupt stöd för att gå in i Afghanistan uttryckligen för att hämnas och bestraffa dem som stod bakom attacken mot USA den 11 september.
Men om vi tänker då på president Joe Biden nu då, så han, det är ju lite ironiskt, men han tog ju då faktiskt över en del av president Trumps vallöfte då med att sätta Amerika först, America first, och lämna just de här ändlösa krigen som president Trump talar om och som ju Biden nu då som sagt fortsätter mer eller mindre på samma linje. Om vi slutar lite där vi började, så har USAs roll då som så kallad världspolis blivit annorlunda nu, eller blir den annorlunda nu under Biden?
Jag tror egentligen inte att det finns en så stor förändring som sker just nu. Amerikanerna, jag talar om det här med mediaintresse som har försvunnit från Afghanistan. I samband med det har också amerikanernas uppfattning om Afghanistan försvunnit. Alltså det finns inte en folkopinion, eller fanns inte en folkopinion för kriget. Det fanns en stark opinion för att man borde dra sig ur. Och det är liksom kopplat delvis till oklarheten i varför man fortfarande är där, men också det att det handlar om 20 år som man har varit bunden till Afghanistan. Jag tycker att Joe Biden i sitt tal har varit tydlig om att det här handlar inte om en America first i den meningen att man skulle tala om en isolationistisk politik där man drar sig ut. Någonting som i och för sig Donald Trump heller aldrig riktigt på riktigt stod för, utan han identifierar, jag tror att Trump identifierar de här känslorna mot krigen, de här evighetskrigen man talar om i USA, och använde det i sin retorik. Rent praktiskt i sin utrikespolitik fanns det inte riktigt lika mycket kvar av den idén. Och Biden tror jag i viss mån upplever att det är hans plikt. Han har alltså varit med i politiken oändligt länge. Han har varit med uttryckligen i utrikespolitiken, både som senator och senare som vicepresident. Jag tror att det finns en känsla av att han kan avsluta det här nu och han måste ta det. Samtidigt som han också känner att hans händer är delvis bundna av Trumps agerande där han förhandlar med talibanerna och drog bort trupper. Så alternativet för Biden var egentligen aldrig ett status quo. Mm. Det var antingen öka eller gå med på att dra sig ur.
Tack Oskar Winberg för att du var med i Nyhetspodden.
Tack.
Och mitt namn är Karin Götelid och du kan nå oss på Nyhetspodden via e-postadressen nyhetspodden@yle.fi.